välkommen till gudstjänst. Jag heter Thomas och det här är Korskyrkan. Och idag så ska Rickard Kärnlund från Norrfjärden predika för oss. Och Ivan sköter ljudet längst bak och Eivor ska spela för oss och med oss. Vi börjar med att be. Tack Herre för den här dagen. Tack för att du är så god att du ger oss regn. Tack för att du välsignar vårt land med regn, så att vi slipper alla de där skogsbränderna som härjar världen. Tack Herre för att du är med oss här idag när vi möts. Tack Herre för att du har välsignat oss. Jag ber att du drar oss närmare dig idag. Låter oss få lära känna dig ännu lite bättre. Tack för att du är så god mot oss. Jag ber att du välsignar vår gemenskap med dig och vår gemenskap med varandra. I Jesu namn. Amen. Och vi ska börja med att sjunga psalm 207. 207 ifrån psalmboken. En liten stund med Jesus.
Thank you.
Jag ska läsa Bibeln för er och med er. I den här boken så är det sidan 318 och det är Andra Kungaboken kapitel 22. Och sen är det vers 10 till vers 20. Och versen är de små siffrorna, kapitlen är de stora. Och det här hände i Israel. Och Israel var Guds folk som Gud hade utvalt. Och de hade vänt sig bort ifrån Gud och tappat bort Guds ord. De hade levt på ett sätt som inte ärade Gud. Och sen så hittade de Bibeln. De hittade Guds ord. Och då läser vi vad som hände. Skrivaren Safan sa det också till kungen. Prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan läste ur den för kungen. När kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia, Aikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och skrivaren Safan och Asarja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för folket, ja för hela Juda, om det som står i denna bok som man nu har funnit. Ty Herrens vrede är stor och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss. Då gick prästen Hilkia och Aikam och Akbor och Safan och Asarja till profetissan Hulda, hustru till Salum, klädkammarvaktaren, som var son till Tikva, Haravs son. Hon bodde i Jerusalem, i nya staden. Och de talade med henne. Och hon sade till dem: så säger Herren, Israels Gud, säg till den mannen som har sänt er till mig, så säger Herren, över denna plats och över dem som bor här ska jag låta olycka komma. Alla ord som står i denna bok som judakungar läst. De har övergivit mig och tänt offereldar åt andra gudar och väckt min vrede genom alla sina händers verk. Och därför är min vrede upptänd mot denna plats och ska inte utsläckas. Men till judakung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga: så säger Herren, Israels Gud, om det ord som du har hört. Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag hade talat mot denna plats och mot dem som bor här, nämligen att det ska bli ett föremål för häpnad och förbannelse, och eftersom du röv sönder dina kläder och grät inför mig, därför har också jag hört dig, säger Herren. Därför vill jag samla dig till dina fäder och du ska samlas till dem i din grav med frid. Dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och de vänder tillbaka till kungen med detta svar. Här har vi ett exempel på en man som hörde Guds ord, tog det till hjärtat och ödmjukade sig. Som tog till sig av vad Gud hade sagt. Och det förvandlade han. Det förvandlade hans hjärta och liv. Och det är därför vi söker Gud tillsammans. För att lyssna på hans ord. För att lova och prisa honom. Och söka omvändelse och ödmjukhet. Nu sjunger vi psalm 336 tillsammans. Och lovar Herren. välkommen Rickard och predika.
Ska vi se. Tack ska du ha. Härligt att vara här. Och lite bävan också. Men framförallt gott att få stå här med er. Och jag måste säga att jag var så glad när jag kom hit. Det första man möter är en skylt där det står välkommen. Kyrkan är öppen. Mycket som var så här, wow, här är det ju kraft. Här får man gå in och så ber folk och ställer sig upp. Och ja, det är gott att se att ni gör det tillsammans här, kyrkan. Och dessutom när jag kom in hit så en pastor som är så betjänande, som bara har hjälpt mig hur mycket som helst. Ja, jag kan ta fram och han fixar grejer. Och jättefint, jättefint att se och höra. Jag heter Rickard och kommer från Norrfjärden som en del hörde. Jag tycker det är lite obehagligt att stå så här vid den här, för jag känner mig så viktig. Eller det känns som att jag ska vara så viktig, men den som är viktig är den jag ska tala om. Herren Jesus. Det är han som är kungen och det är han som är herrars herre. Så att det känns lite obehagligt faktiskt. Men jag får väl klara mig ändå. Vi kan börja med att be innan jag ska få dela en tanke jag har fått. Tack Jesus kära att vi får vara här tillsammans. Tack Herre att vi får fira gudstjänst tillsammans. Att din ande är närvarande här mitt ibland oss Herre. Att vi som församling får komma hit för att lära känna dig lite mer. Att vi får komma hit för att höra ditt ord. Att vi får komma hit för att dela gåvor. För att du ska få bli större Herre. Och för att vi ska få gå ut i en värld som behöver dig Herre. Och berätta det glada budskapet om att du har vunnit priset. Att allt är fullbordat. Herre, att inte vi ska försöka klämma oss fram upp till himlen, utan att vi får förlita oss på dig Herre och landa i din famn Jesus, du som är klippan, du som är hörnstenen, du som är allt liv Herre. Låt oss få känna dig idag Herre, och jag ber att det jag ska säga ska få komma från dig Herre. Allt som inte kommer från dig, att det får försvinna och lämna, och allt som kommer från dig, att det får gå in och landa i våra hjärtan Herre. Jag ber att du ska tala personligt till var och en av oss. Att du ska bli större. Och att vi får bli mindre. Tack för vad du kan göra Herre. Tack för att vi ska få se dig göra. Och vad vi får vara med om att du gör. I Jesu namn vill jag be så. Amen. Amen. Jag kanske tar fram den här. Och kolla. Ni ser ju vilket betjänande. Tack Thomas. Jag brukar kunna tycka det ibland är skönt att rita någon liten bild eller förstärka något ord. Min fru hon är konstnär och jag är allt ifrån annat än att vara konstnär. Men det spelar ingen roll. Det var så att i våras så var jag ute på en vårpromenad. Och då gick jag ut. Vi har ett elljusspår i Norrfjärden som går runt en runda. Och den här gången så gick jag ut och så sa jag: Herre, nu vill jag bara höra vad du har att säga. Nu går jag inte ut för något annat än att lyssna till ditt ord. Vad du vill säga mig. Jag vill sitta vid dina fötter. Jag vill höra ditt tilltal. Och då fick jag till mig 9 punkter kan man kanske kalla det. 9 församlingspunkter för en växande församling. Eller vad han ville i alla fall att jag skulle fokusera på. Och jag fick det här till mig idag också, att jag skulle dela de här 9 punkterna tillsammans med er. Det första som jag möttes av när jag gick där, det var att det låg någonting på marken, ett svart liten grej. Och jag tog upp den där och det var en sån här elkontakt, skarvuttag, som bara låg mitt på stigen. Så men Herre, vad betyder det här? Jo, det betyder att Då visste jag inte att jag skulle få massa punkter, men att vi måste vara beroende av Guds kraft. Av den heliga andes kraft. Kraften i Kristus verkar i den som är beroende av Gud. Läste jag en överskrift idag. I Zakaria 4 så står det: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och det är en sån där vers som vi citerar ganska ofta. Men det är lätt att vi glömmer bort det. För att vi i vår strävan vill gå snabbare, vi vill bli starkare och vi vill göra mer. Men när jag såg det där eluttaget så var det så tydligt att det gjorde ingen verkan där. Bara mitt på backen när det inte hade något sladd i sig. Vi har en sån här kompostkvarn heter det. När man tar grenar och så maler man ner dem så att det ska bli gödning som man kan fylla på och göda annat. När vi kopplar in den där i våra så skulle mala ner alla våra grenar och få ny mylla och jord, så gick hela tiden en säkring, för den var för tung liksom för det uttaget. Och då var det så tydligt att så länge den inte får kraft så är det bara en tom ting. Det är liksom ingenting. Det stannar upp och det är meningslöst. Så kraften måste få verka genom oss. Låt anden leda er. Låt er uppfyllas av anden. Bekläds med anden. Det är ord som skriften säger hela tiden. Ständigt och jämt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är ganska tuffa ord, men det är så. Utan mig kan ni ingenting göra. Jag läste en bok nyss av en som heter Karl-Erik Sarberg som är präst och som var med och startade upp i Santa Clara. Och vad de gjorde där var att de sökte Gud i bön. Och när den heliga ande föll, det var då kraften kom och då började hända saker. De var tvungna att vänta på honom. Och kom jag in på nästa punkt. För jag fortsatte gå sen efter ett tag. Och då kom jag till ett ställe där solen inte hade skint. Det var liksom en halv meter snö. Det var ingen chans att komma fram där. Då påminnes jag om att gå i rätt tid. Marken måste vara förberedd. Vi kan slå upp predikaren 3. Jag var så glad när jag såg att Bibeln låg överallt här i kyrkan. Den finns på sida 496. Vi kan läsa från vers 1. Ja, sen stannar när jag stannar helt enkelt. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Att födas har sin tid och att dö har sin tid. Att plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid och le har sin tid. Sörja har sin tid och dansa har sin tid. Kasta bort stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid. Det har vi fått erfara. Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och att tala har sin tid. Älska har sin tid, hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. Det är också en bra mening att ta med. För många gånger så strävar vi gå i egen kraft. Vi kan bara vända på ett blad och läsa från Predikaren 9. Det står så här i vers 11. Det står Salomo som talar här och säger: vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle. Jag hade med mig en modern översättning som heter Nu-bibeln. Där tror jag det står: de är alla beroende av rätt tid och rätt tillfälle. Det är inte de snabba som vinner loppet och inte hjältarna striden. Fast vi så många gånger tror det. Att ju snabbare vi är, ju starkare vi är, eller ju visare vi är, desto lättare borde det vara för oss att vinna striden. Men vi är beroende av rätt tid och att vänta in Herren. Det kan vara så att du har något på ditt hjärta som är en rätt grej att göra. Men det är inte rätt tid. Det gör inte det saken fel att det var rätt grej att du ska göra. Inga Pangeus, som också var med i Sankta Klara kyrkas bygge, hon hade fått ett tilltal att hon skulle gå in i ett arbete ute på en skärgårdsö. Och fick ganska snabbt sådär: ja, vi måste veta innan nästa vecka. Men hon hade inte frid över det beslutet, så hon sa nej, tyvärr, det går inte. Några år senare så fick hon möjligheten igen. Och då var det rätt tid, för då hade hon alla rätt förutsättningar. Och det var fortfarande samma grej, va? Men det var rätt i tid. Så man kan tänka att ja, hon skulle ha gått in direkt, men det skulle hon inte göra. Vi är alla beroende av att gå i rätt tid så att marken är förberedd och Gud har gått där före. Så jag valde då det andra spåret, såklart, för jag kunde inte gå fram på det där. Och kom efter ett tag fram till en liten, liten myrstack. Och jag är lite fascinerad av de där små varelserna som bygger tillsammans. Och det är det vi måste göra. Bygga tillsammans. Och med att bygga tillsammans så menar jag att vi som Kristi kropp måste bygga Guds rike tillsammans. Den enheten som pratas om, som är andens enhet. Jag jobbar i Svenska kyrkan i Norrfjärden och började jobba där för 5 år sedan. Kommer från EFK baptistbakgrund, kan man väl säga. Eller jag har varit frälst när jag flyttade upp till Piteå där jag läste musikhögskolan och fick möta Jesus och var med i baptist då. EFK-sammanhang och har liksom den dopsynen och har mycket annan syn på än där jag jobbar i Svenska kyrkan. Men det vart ganska brutalt uppvaknande för mig när jag började jobba där. Någonting som jag upptäckte är att det inte är beroende på vilken teologi jag har eller vilket samfund jag tillhör som avgör om det är mitt syskon eller inte. Så många gånger vi sätter teologin och kunskapen om Gud högre än att man har varit med Gud och att man har en andens enhet i kärleken. För jag upptäckte att det var folk som verkligen älskar Jesus. Jag upptäckte att jag har ju faktiskt, det här är ju mina syskon. En del av dem som jag verkligen inte trodde, om jag ska vara ärlig. Och jag fick liksom börja med för Gud och säga förlåt. Och det var en liten reality check. Och där måste vi ödmjuka oss, tror jag, och se att vi alla behövs. Vi behöver bygga Guds rike tillsammans med alla de olika förmågor vi har, med alla våra olika gåvor vi har fått. Vi kan se första Korinthierbrevet, 12 kapitlet. Det är sida 848. Jag läser från vers 12 till och med vers 27. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Och det här är inte ett dop som vi kanske tänker att ja, men det är rätt dop eller fel dop, utan det är hans dop, för det är hans ande som utgjuts över oss. Så det är dopet som han ger oss i anden. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slaver eller fria. Man kanske skulle kunna lägga till där, vare sig vi är pingstare eller svenska kyrkan eller EFS-are eller baptister. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sa det, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt tillsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen är en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej. Tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen. Gud. Och han har gett dem oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den, och om en lem hedras, så gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Man tänker ju ofta det här, den här versen som är skriven till en församling i Korinth, så är det lätt att läsa in den i en lokal församlingstanke, att man tänker den inom sin egen församling, va? Men om man vill backa ut det här och se det som Guds folk, så tycker jag den kan tala väldigt mycket till oss och säga mycket om hur vi inte ska kolla på varandra. Kan inte säga att jag behöver det inte. Nej, vi behövs alla för att nå så många som möjligt med Guds glada evangelie. Därför måste vi bygga tillsammans. Jag gick vidare på det där spåret. Och då såg jag efter ett tag, så kom det sidospår där det var lite snö. Och där det var fotspår i marken. Där han sa, gå där andra gått förut. Mycket lättare att gå i fotspåren än att plumsa i snön av sig självt. Och mycket mindre ansträngning då jag följde någons fotspår. Ytterst så är det Jesus vi ska följa, hans fotspår vi ska gå i. Så är det ju. Det är han som ger oss kraft, det är han som går, det är han som har gått dit vi alla andra inte klarat att gå själva. Men det är också, det där var en sån där grej som var jobbigt för mig. För jag har lätt att inte vilja ta till mig av det som har varit förr. Jag har lätt att hamna i högmod, att men varför ska vi göra det där? Det där gamla gråa som vi har gjort förr i tiden, alltid. Och jag har fått lära mig en läxa där, att det finns vishet i det som är för oss. Det andra har varit förr, där man har gått på minerna som inte jag ska behöva gå på. Behöver inte uppfinna hjulet igen. Det är lite dagens samhälle, det här att vi ska klara oss själva. Vi ska göra så gott bara vi kan. Jag som är ung, jag vet då bättre vad som behövs i dagens samhälle än vad det behövdes förr. Men så är det inte. Därför är det viktigt att gå där andra gått förut. Och det är därför vi har så många brev att lära oss av. Och därför vi har så många olika föreskrifter. Många som gått före oss som kan visa vägen. Så inte vi behöver göra samma sak. Och det är därför skriften är så otroligt viktig att få undervisning i. Och få lära sig. Så det får gå där andra gått förut. Så vi slipper plumsa sig själv av egen kraft i egna spår. När jag gick där i den där fina snön då, i de där fotspåren, så hörde jag ett ljuvligt läte. Det var en vårfågel, som ni vet, man har varit i den här långa vintern och bara känner, kan det aldrig ta slut här? Och så hör man de första fåglarna. Ni vet, så här, det låter så fint, nu kan jag inte härma det, men det är så vackert. Och när man hör hur de liksom kallar nästan på sommaren. Och bara lovsjunger Gud i den där våren. Och kände jag, dit ska jag gå. För där kändes det som frid. Lyssna efter Guds röst. Och den är ju lite liknande första punkten, va? Att beroende av Guds kraft. Att vi ska lyssna. Men ibland så kanske vi tror att vi hör Guds röst fast det är inte Guds röst vi hör. Det är kanske sånt som bryter ner istället för bygger upp. Och rådet jag fick då när jag frågade Gud, hur lyssnar jag efter din röst? För det finns så många som säger hur jag ska höra din röst. 5 steg till att höra Guds röst. 10 steg till att höra Guds röst. Så bygger du en församling. Vem ska jag tro på när? Och sa han, sitt nära mig. Och där min röst är, där är det frid. Där är det alltid frid. För anden kommer med frid och inte med strid. Så många gånger så blir det stridigheter istället för att det blir en frid. Så gå dit där friden råder. Guds ande ger alltid frid. Och när han kallar, så gå dit han kallar. Lyd Guds röst. Gör det han vill. Jag ska slå upp första Samuelsboken. Om ni vill läsa får ni vara med. Första Samuelsboken kapitel 15. Vers 10-23. Sida 233. Jo, 10-23. 15:10-23. Då kom Herrens ord till Samuel. Jag ångrar att jag gjort Saul till kung. Ty han har vänt sig ifrån mig och inte utfört mina befallningar. Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där reste en minnesstod åt sig. Och sedan vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. När Samuel kom till Saul sade Saul, Herren välsigne dig, jag har nu utfört Herrens befallning, trodde han. Han var ju nöjd, han hade gjort som Herren sa, eller? Men Samuel sade, vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av nötboskap jag hör? Det var nämligen så att Saul hade fått tilltalet att han skulle förgöra allting. Även allt boskap, alltihop i sitt väg skulle han förgöra. Men han hade sparat några av de bästa i boskapen för att han skulle offra åt Herren, bland annat. Saul svarade i vers 15, från amalekiterna har de fört dem med sig. Folket skonade det bästa av fåren och nötboskapen för att offra det åt Herren, din Gud, Men det övriga, det har vi gett i spillo. Det låter ju väldigt bra, tänker man. Ja, men de sparar det bästa för att offra åt Herren, din Gud. Det är väl jättebra, tänker man spontant. Men då sa Samuel till Saul: sluta nu, så ska jag tala om för dig vad Herren sa till mig i natt. Saul sa det till honom: tala. Samuel sa det: var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel? Alltså, var det inte när du inte försökte gå i egen kraft, när du inte trodde dig var någon, var det inte då som Herren smorde dig? Herren sände iväg dig och sa det: gå och förgör dessa syndare, amalekiterna, och strid mot dem tills dess du gjort slut på den. Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg som Herren har anvisat mig. Jag har ju fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo. Men folket tog av bytet får och nötboskap, det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal. Då sade Samuel: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet är bättre än det feta av raggar. Så det ligger en sann lärdom i det där. Att gå och lyssna och faktiskt göra det Herren säger, även när vi kan tycka det låter konstigt, eller när vi tror att det ska vara på ett annat sätt. Vi försöker blidka Herren och vi tänker, ja, men det här är ju bra, vi kan ju faktiskt spara det här, eller det här behöver vi inte göra oss av med, för det är ju faktiskt bättre. Och så går vi än en gång, då börjar vi med vår egen tankekraft. Ja, men nu tror jag att jag vet ju hur det är, jag vet ju bättre än Herren. Men om Herren har sagt någonting, då går vi på det. Gå, lyd. Lydnad är en sån här grej som inte kittlar fint i våra öron nu för tiden, utan vi vill gärna, det har väl aldrig kittlat i människan. Ända från första skapens början när vi åt av frukten, så ville vi inte lyda Herren, vi vill gå vår egen väg. Men lyd när han talar, lyssna och lyd. När jag gick mot det där fågelkvittret som lät så fint, som bara var frid över, så kom det flyttfåglar, om det var ankor, som kom i V-formation mot mig, och jag kollade upp mot himlen. Och då fick jag för mig att han sa: släpp in varandra, växeldra. V-formation. Det finns ju den där berömda formationen som ankorna gör för att de utnyttjar varandras kraft. En leder och det blir ett vinddrag som gör att de andra kan få ligga kvar i den strömmen. Sen då byter de plats. Johannes evangeliet kapitel 5. Jag ska bara läsa några verser därifrån. Så en grej som jag har tänkt mycket på. Ska se, jag hittar en kanske bättre i min här. Det är i vers 43. Eller 41 till 44. Jag läser nu av en annan översättning här. Jag strävar inte efter att bli ärad av människor. Det är Jesus som säger det här. Men jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er. Jag har kommit i min faders namn och ni vägrar att ta emot mig. Men om någon kommer i sitt eget namn, då tar ni emot honom. Hur skulle ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra, ni som inte söker ära av honom som ensam är Gud? Det är en sån här grej som jag har tänkt mycket på. Jag vet inte hur det är här. Här verkar det vara, tycker jag, att ni gör saker tillsammans. Men det här är en grej som har smugit sig in i församlingar. Att vi sätter upp en person så högt och vi lägger ett sånt ok på en pastor eller en församlingsledare att motsvara våra förväntningar och att den ska ge oss en massa. Vi kommer ofta tala stort liksom här till gudstjänst och tänker, vad ska jag få nu idag då? Måtte det vara någonting som kan ge mig någonting. Men vi är här för att betjäna varandra och ge tillsammans. Mm. Många gånger så blir det också ett, som världens vis, vi sätter upp liksom namn så högt, och det är inget fel på att det finns de som har fått liksom en förkunnande gåva, som har väldigt stark gåva i det, men det blir så lätt att vi lockar med det. Kom dit, för då predikar den, och det blir stora konferenser där vi, då ska vi möta Gud och då ska vi möta Jesus, så vi sätter upp, staxet kommer, och jag tycker den är fantastisk. Jag säger inget att det är fel med konferenser, jag säger inte att det är fel med att människor får fungera i sina gåvor, men det blir lätt att vi sätter sån tilltro och tillit till en person istället för den som ger gåvan. Där vi redan kan ha det här lokalt liksom, den här församlingen där vi gör saker tillsammans och där vi släpper in varandra och där vi tillsammans undervisar varandra. Som det står om i, är det första Korinthierbrevet även där, 14 va? Jag ska kolla. Första Korinthierbrevet 14. Hur ska det då vara, bröder? Vers 26. Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och så står det hur man kan förhålla sig till det där. Men att vi alla har någonting att ge. I Kolosserbrevet 3 står också om det där. Står att när ni samlas, låt Kristi ord rikligt bo med er. Med all sin vishet, 3:16, undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Undervisa varandra. Växeldra. Ibland är det en som ger, ibland är det en annan som ger. Ta hand om er pastor, som inte lägger för högt ok på hans axlar. Ta hand om varandra. Tro att ni har något att ge. Många gånger så, och jag säger inte att det är fel heller, men många gånger i våra kyrkor så söker vi efter en uppgift att ha, och så får vi bli uppsatta på en fikalista, och så säger jag, men nu har du en uppgift att uppfylla, du är i fikalistan. Men det finns ännu mer än så. Det är inget fel i att stå på en fikalista och att servera fika, för det behövs också. Det är också bibliskt. I apostlagärningarna så utsattes det sju stycken som skulle stå för matutdelningen, för att de andra skulle kunna ägna sig åt bön och undervisning. Så det är bibliskt. Men de här andra som var matutdelare, då har vi bland annat Stefanos. Han var fylld av nåd och kraft. Han gick ut och predikade evangelium på veckorna. Han var stenad till döds, vet vi. Hans ansikte såg ut som ett ängels. Vi har även Filippos, eller Filippus står i en del översättningar. Evangelisten som tog Guds ord till Samarien, och genom det så blev det en väckelse i Samarien. Även han vi läser om som träffar den etiopiska hovmannen och får förklara evangeliet. Och genom det så tog han med sig evangeliet vidare. Filippos hade fyra döttrar som kunde profetera allihopa. Så jag menar, de delade ut mat och de fick även verka i sina andliga gåvor. Så låt det få blomma ut, era andliga gåvor. Sök dem. Låt alla få komma till sin rätt. Vi behöver alla andliga gåvor. Jag går vidare så ska komma till min slut. Så jag ska sluta prata någon gång. Efter det jag hade sett dem flyga över så såg jag upp på träden. Och jag läste lite sådär, jag är intresserad av hur det hänger ihop med skapelsen och Gud och alla såna här naturvetenskapliga grejer. Jag har sökt mycket i det för jag tycker det är intressant. Och då kommer jag att tänka på det. Ofta så kollar vi uppåt mot det här stora trädverket och kronorna och allt som blommar. Men vi glömmer att se det som ger förutsättningarna för det att blomma. De små, små mikroorganismerna som är i jorden, som rör om myllan, som gör att det blir en bra jord så att det får växa till och bli ett stort träd. Alltså, förakta inte det lilla. Vi kan tro att man har lilla jag att ge er, och det är ju precis det som är det fantastiska. Ju mindre det är, desto bättre är det. Genom det lilla kan det stora växa fram. Gud har genom historien alltid använt det som är enkelt. Enkla människor. Sammanhang som man inte tror det ska vara i. Israel, en liten oansenlig stad som Gud ville ha till sitt folk. Enkla människor, enkelhet. Lärjungarna, fiskare, tullindrivare, människor som inte hade någon speciell utbildning. Men de hade Guds kraft, för de hade suttit vid Jesu fötter och han hade fått använda dem. Han använde alltid det lilla. I Matteus evangeliet står det, där det bergspredikan heter det. Och där börjar han bergspredikan med att säga lyckliga, eller saliga, det är en himmelsk lycka. Lyckliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Lyckliga är de som sörjer. Lyckliga är de ödmjuka, de som hungrar och törstar. Så lyckliga är de som är små. Han lyfter upp barnen så många gånger också som exempel för oss. För barnen hindrar dem inte, för himmelriket tillhör sådana som det. Men många gånger så tror jag att vi tror att saker är för enkelt. Eller vi missar att komma ihåg det. Så vi får påminna oss gång på gång att inget är för enkelt för att Gud ska kunna använda det. Inget är för litet. Barnaskapet hos Gud. När han hade sagt det till mig så gick jag ut från skogen. Och då såg jag den där eldosan igen, eller liksom kontakten, som en påminnelse. Kom ihåg punkt ett. Så egentligen är det ingen ny punkt. Kom ihåg, det här är inget ni ska göra över själva. Då tog jag upp den och så tog jag med mig hem, för jag behövde också en sån där. Så det var ju lyckligt. Han förser både andligt och fysiskt. Vi behöver Jesus. Vi behöver gå i hans förberedda gärningar. Vi behöver omvända oss dagligen. Vi behöver söka honom först. För det är först då vi söker honom som han kan komma med sin kraft. Jag tror att om vi kommer ihåg enkelheten och vi kommer ihåg att bara hålla det tillsammans inför honom, då kommer vi få se Guds rike bryta ut. Då kommer han sända väckelse. Då kommer han göra sitt verk. Då kärleken får vara det som binder oss samman. Andens enhet, där vi alla behövs.